Lite pålysningar då. Nästa helg på lördagen är det kaffe och våfflor. På söndagen är det gudstjänst, missionsgudstjänst med Jakob Josefsson och tårtbuffé. Och nästa helg har också Gnosjö Gospel konserter på lördagen och söndagen. Och det finns fortfarande biljetter kvar om man är sugen på det. Då kan man gå till församlingshemmet eller söka upp någon av körmedlemmarna och köpa biljetter där. Sen är det också basar den första advent klockan 15-18 här i kyrkan. Och gruppen har sagt att man gärna får hjälpa till att baka eller göra marmelad eller något liknande. Och vill man hjälpa till med något sånt så kan man kontakta någon, Sofia Pettersson förresten, är man ska kontakta. Och de sa att hellre att man gör några få kakor till exempel och packar in dem fint än att det är jättemånga med en lite fulare förpackning. Så det kan ni tänka på. Tonår har också restaurangkväll nästa helg på fredagen. Och det är några som anmält sig, men det finns plats för fler, så kom på det. Tänk vilken häftig syn att få se tonåringarna uppklädda och servera och vara allmänt artiga. Och det kommer nog bli god mat, det är jag säker på. Så anmäl er till det. Ni får anmäla er till ungdomsledare Ludde på mail eller telefon. Det tror jag. Vad tror du, Bo? Det kan vi ordna. Jo, men jag är ganska säker på det. Ja, men jag kan inte stå här och säga 100%. Annika är hemma. Är det andakt på restaurangkvällen? Ja. Det är andakt och man är jättegärna kvar på den, säger Annika. Det är fint att hon vet vad alla vill. Nej, men det blir en del av kvällen då. Så ja, en hel kväll med tonår. Jättebra. Nu över till prediken då. Och vi fortsätter med det tema vi har under den här terminen. Grunderna i kristen tro. Och idag så är rubriken Människa skapad till Guds avbild. Om vilka vi är och vår självbild. Och jag och Emily gör den här predikan lite tillsammans. Vi kommer varva att jag talar med att vi sjunger sånger. Och vi delar upp det i tre delar. Så rimligtvis börjar vi med del ett. Och då börjar vi verkligen från början. Vilka vi är, och det börjar i skapelsen. Och det här är inte bara ord som är viktiga att höra vid en barnvälsignelse eller söndagsskola. Utan ord som vi ständigt tror jag behöver påminna oss om. Vilka vi är, var vi kommer ifrån. Och det är så vackert också. Hur Gud i skapelsen, som vi kan läsa om i första Mosebok, formar människan. Blåser in sin livsande i henne. Ger henne liv. Och vi skapas till Guds avbild. Han formar oss. Och det är ju verkligen grunderna i kristen tro. Det är ju väldigt grundligt. Sånt vi kanske lär oss och har hört om väldigt tidigt i våra liv. Men förstår vi verkligen vilka vi är? Det kanske vi aldrig kommer göra helt och fullt. Men jag tror att det är viktigt att ofta påminna sig om det. För även om äldre, ofta än yngre, har hunnit lära sig bättre att vara trygga i sig själva. Så finns det ändå så mycket runt omkring oss, oavsett ålder, som vill identifiera oss och säga vilka vi är. Du är vad du äter. Du är vad du klarar av. Du är vilken position du har på jobbet. Du är hur populär du är i skolan. Du är vilken ålder du är. Men nej, så är det inte. Du är Guds dyrbara skapelse. Som också äter. Som också har en ålder. Som också klarar av olika saker. Men det är inte det främsta. Ytterst sett så är du Guds dyrbara skapelse. Skapad till hans avbild. Han la ner en glimt av sig själv i just dig. Sen genom att människan valde bort Guds väg så blev den där spegelbilden lite trasig. Och tankarna går isär ifall man verkligen kan kalla oss för Guds avbilder efter att människan valde bort Gud. Men genom det Jesus gjorde så kan vi få bli återupprättade och spegelbilden få bli hel igen. Vi kan få spegla Gud och vi har Gud i oss. Och vi får bli lika Jesus och formas efter honom. Och det här innebär ju också att det gäller alla människor runt omkring dig. Alla människor runt omkring dig är också skapade av Gud, formade av honom. Och det i sig gör ju att vi egentligen inte kan välja vilka människor som är viktiga och värdefulla och vilka som inte är det. Sen trivs vi inte ihop med alla, men vem är du och vem är jag att säga att ja, men jag har rätt att ha det bra men inte du? Och jag tror att om det här skulle få landa mer och mer i oss så skulle vi bli mycket tryggare i oss själva och också tryggare i mötet med andra människor. För det är när vi känner oss lite hotade själva som vi ofta blir rädda för olikheterna när vi ser oss varandra. Våra olika perspektiv. Och som sagt, det här är inget nytt. Du kanske har fått det viskat i ditt öra sedan du var en minut gammal. Eller så har du inte alls hört det och inte fått så mycket kärleksfulla ord överhuvudtaget. Men det här är sanningen. Du är Guds älskade, dyrbara skapelse. Han har gett dig liv och du är ett mästerverk. Och i våra liv så får vi svara på den kärleken. Älska honom tillbaka. Så låt det här sjunka in lite under tiden som jag och Emily sjunger sången Ett mästerverk. Och den hör vi oftast på barnvälsignelser. Och jag gråter varenda gång. Jag tycker det är så fint. Men idag så får du ta till dig det här. Det kan du göra på barnvälsignelser också, men då är det oftast fokus på någon som är framme. Ta den här sången till ditt hjärta. Det här är vem du är. Sen kommer en annan grundläggande del om vilka vi är. Vi får också vara Guds barn. Och det säger ju också någonting om vem Gud är. Om vi får ha vår identitet i att vi får vara Guds barn så säger det också något om vem Gud är. Och han är den fullkomliga fadern som vi får vara barn till. Och passande nog så är det ju fars dag idag. Så en hyllning till alla pappor här inne. En liten applåd kan vi väl ge dem. Det finns ju även de som inte haft sån tur, som inte haft pappor som brytt sig det minsta. Men oavsett vad så tänkte jag att vi nu ska prata om den fullkomliga fadern, Gud. För det finns ju ingen människa och därmed heller ingen pappa som är fullkomlig, som är perfekt och felfri. Men Gud, han är den fullkomliga fadern. Och Gud, han är ju fader på ett annat sätt. Jag tänker till exempel på liknelsen om den förlorade sonen som det står om i Lukas 15. Där en av två söner lämnar sitt hem, tar ut sin del av arvet och sticker iväg. Han lever loppan ett tag och ja, har det kul, slösar upp alla sina pengar. Och så slutar han som en som vaktar svin. Och han inser att han inte är värd att komma hem igen. Men när han till sist har samlat mod så återvände han hem. Och han visste inte alls, han var rädd när han kom där på vägen. Undrade vad pappan skulle göra och säga. Men pappan, han välkomnar sonen med öppna armar och det blir fest. Enligt lagen så skulle egentligen den här sonen ha stenats. I den här kulturen så fanns det hedersrelaterat våld. Och det sista man skulle göra var att komma hem och dra skam över familjen. Och det visste ju såklart både sonen och pappan. Och den här liknelsen har ju många innebörder och ofta hamnar ju fokus på just sönerna. Och det är väl med all rätta, för jag tror det är det som är huvudpoängen. Men den säger ju också väldigt mycket om pappan, om fadern som ska symbolisera Gud. Och hur handlar han då? Jo, trots den här lagen så väljer han istället att välkomna sonen med öppna armar. Han springer och möter honom och ordnar fest. Och när vi läser den här liknelsen så tänker vi väl att ja, men det är klart. En pappa skulle vilja göra vad som helst för sitt barn. Det skulle vara något väldigt, väldigt extremt om man ändå inte skulle välkomna honom tillbaka. Men i den här kulturen var inte det självklart, och det är ganska häpnadsväckande att han gjorde så. Det här är en bild på att Gud, han är fader på ett annat sätt. Han är den fullkomliga fadern. Något annat som talar om relationen mellan Gud och hans barn står i Romarbrevet 8, 15-16. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Kanske har ni koll på det, men det är inte helt givet att det här uttrycket Abba fader ska användas här. Det är ett arameiskt ord, ett familjärt ord som söner använde när de pratade med sina pappor. Alltså mer som vi använder ordet pappa. Om vi säger far så blir det lite mer högtidligt. Men det här familjära ordet pappa. Och han använde det här arameiska ordet trots att de som han skriver till talade grekiska. Och judarna i synagogen använde inte det här ordet, för man tilltalade inte Gud på det här familjära sättet. Jesus använde också uttrycket Abba fader när han ber i Getsemane och kämpar kampen där mot dödsångest och allt han vet han ska få möta. Så använde han också det här uttrycket Abba fader. Och nu, tack vare att vi också får vara Guds döttrar och söner, så får vi använda det familjära Abba fader, pappa. När vi talar om Gud och när vi talar med Gud. Och det är ju väldigt stort. Han som är helig, som vi sjöng om i början. Han är allsmäktig. Ändå så får vi kalla honom för våran pappa. Han är den fullkomliga fadern, den fullkomliga pappan. Och allt detta grundar ju sig i hans kärlek till oss. Han är en kärleksfull fader och vi får vara hans barn. Och det ligger också i vad vi är skapade för, som vi sjöng om. Och allt detta är ju möjligt genom Jesus. Som ni vet, i skapelsen, människan tog steg bort från Gud, relationen bröts. Men genom det Jesus gjorde så återupprättade han kontakten, försonade oss med Gud. Gjorde det möjligt för oss att få liv i honom. Och det finns fortfarande bortvändhet från Gud i våra liv. Men Jesus gjorde det möjligt för oss att få bli Guds barn, och nåden räcker. Och med det så får vi också arvet, hoppet. Att vi nu får leva tillsammans med Gud, men också i evigheten. Så vilka är vi? Vi är barn till den fullkomliga fadern. Han som går emot det som förväntas och står där med öppna armar, springer och möter oss och ordnar fest. Det är vilka vi är. Vi får vara hans barn om vi vill det. Och en vacker sång som handlar om det här ska ni få höra nu. Och jag tror många av er känner igen den. Ni får jättegärna sjunga med om ni vill. Så vi är skapade av Gud, får vara hans barn om vi vill det. Barn till den fullkomliga fadern. Och den tredje och sista delen handlar också om vilka vi är i Gud. Och det är vad Gud säger om oss. Och jag tycker inte alltid det är samma sak som jag ibland säger till mig själv eller som andra säger om mig. Och jag har funderat på några saker där vi kan uppleva att andra säger en sak om oss men Gud säger något annat. Och det är utifrån en sång som vi ska sjunga om en stund. Det första är att vi kanske känner oss ensamma. Att vi inte känner oss älskade. Att vi inte passar in. Var är min plats? Varför känner jag mig annorlunda? Och det är väl något som vi alla kan känna igen oss i. Kanske känner du inte så just nu. Men någon gång i livet så tror jag nog att du har gjort det. Det finns nog ingen av oss som kan säga att vi aldrig känt känslan av ensamhet. Det behöver inte betyda att det är sant eller att det är verkligheten, men det kan upplevas så. Tyvärr kan det också vara verkligheten ibland. Men ett evangelium, ett glatt budskap till dig och till mig och till alla människor på vår jord. Till alla människor i vårt land och i Gnosjö. Gud säger något annat om vem du är. Du är inte ensam. Du är älskad. Som de älskade och välkända orden från psalm 139 säger. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det. Fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt vad jag vill säga. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig. Den övergår mitt förstånd. Var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen finns du där. Lägger jag mig i dödsriket är du också där. Tog jag morgonrådnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. Om jag säger mörker må täcka mig, ljuset omkring mig blir natt, så är inte mörket mörkt för dig. Natten är som ljus, ljus som dagen, själva mörkret är ljus. Du är inte bortglömd, du är inte ensam. Herren känner dig och vet precis varenda steg som du tar. Och det här är inte hotfulla ord, det är kärleksfulla ord. Det finns ingenstans där du kan gå där du blir bortglömd av honom. Där du liksom försvinner ur hans synfält. Vart skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly från din blick? I himlen eller i dödsriket? I dina toppar, i dina dalar? Han är alltid där. Du är aldrig bortglömd och ensam. Du är så djupt älskad och sedd av Herren själv. Hos honom passar du alltid in. Och han viskar till dig, du är min. Låt honom få tala de orden in i ditt liv. Vi kan ju också känna oss svaga och otillräckliga. Både i stort och smått. Och i vårt land så är ju det en folksjukdom. Vi känner oss så otillräckliga att vi sliter oss till utmattning för att vi vill räcka till, nå upp och klara av. En ständig kamp för att räcka till. Och jag blir så ledsen i hjärtat när jag tänker på hur många det är i vårt land som kämpar med det här. Det är allvarligt. Och det säger jag inte bara för att jag själv har känt av det, men det är verkligen en hemsk sak. Och det här tror jag vi kan uppleva på alla områden i livet egentligen. Och det här är inte orsaken till allt. Men det är en vanlig känsla hos många av oss. Och bär du på den tunga bördan så ber jag Gud att han ska få befria dig från det och hjälpa dig vidare i den situationen. Och vi kan också känna så i våra liv tillsammans med Jesus. Jag är svag, jag misslyckas. Jag når inte upp till de där grejerna som jag borde. Och vi kan också ställa oss frågan, hur ser vi på svaghet? Vad är det? Hur ser svaghet ut i dina ögon? Kan du få fundera på. Och också om det finns plats för svaghet i vår gemenskap. Jesus visar tydligt, tycker jag, när han kommer till jorden och blir människa och avsäger sig sin härlighet. Och låter sig förnedras, hånas, bli slagen. Ni vet, allt som han fick vara med om. Men genom det så visar han att det som var svagt till slut segrade. Det behövdes inte en högt uppsatt krigsman för att övervinna döden. Och andra Korintierbrevet talar om att i svagheten är kraften som störst. Här finns alltså ett helt annat perspektiv. Ett perspektiv av att det som vi ser som svaghet inte behöver vara något farligt. Vi behöver inte klara allt själva. Och det här är inte en motsats till att vi ska sluta växa och mogna i vår tro och formas av Jesus. Men ibland är det svårt att ta till sig allt som står i Bibeln. Om det som man ska göra och det känns helt ouppnåeligt. Jag kan inte. Men kanske är det här till för att vi ska förstå just att vi inte är fullkomliga, att vi inte är perfekta. Att vi inte kan själva, att vi faktiskt behöver Gud. Men ska vi då gå runt och trycka ner oss själva och varje dag intala oss att vi är värdelösa? Jag tror inte att det är en väg som leder någonstans. Gud, hos Jesus finns förlåtelse, så jag tror inte att det tjänar något till att hela tiden intala sig det här. Men jag tror att det finns något viktigt i att varje dag erkänna sitt beroende av Gud. Nej, jag klarar inte att leva upp till det här. Jag klarar inte att fixa det här. Jag gör fel. Jag behöver dig, Gud, varje dag. Jag behöver din nåd varje dag. Och när vi pratar om synd i de här tiderna i alla fall, så blir det ofta som att nu försöker kyrkan trycka ner folk igen. Men jag tror att det istället kan få bli en frihet när vi talar om detta. En frihet är, för vi vet ju redan att vi inte lyckas med allt. Vi vet redan att vi gör fel, att vi sårar andra och sårar oss själva. Men det kan finnas en frihet i att förstå att Gud, jag lämnar det här till dig. Jag räcker inte till, men du gör det. Att vara beroende av Gud. Och i det så blir svagheten faktiskt en styrka istället. Alla upplevelser av svaghet och nöd handlar ju inte om Gud på ett direkt sätt. Så det är ju liksom livets spelregler. Men oavsett om du nu skulle känna dig svag eller otillräcklig, oavsett vad det beror på, så kan svagheten få bli en styrka. Guds nåd får bli din styrka genom allt. Och du är buren i Guds starka armar, mitt i din otillräcklighet och din svaghet och i din kamp. Och trots allt det du känner som svaghet och misslyckande, så kan ljuset, Jesus Kristus själv, få lysa ut från dig. Även om vi känner oss som bräckliga, brustna lerkärl, så kan ändå ljuset få lysa igenom. Vi ska sjunga en sång nu som heter You Say. Och jag gjorde en enkel direktöversättning från engelska till svenska då, som kom upp här. Jag är inget proffs på det, men syftet var att de som inte kan engelska ska kunna hänga med ändå. Så det kommer ni nog kunna göra. Så vi sjunger den. Den handlar om vad Gud säger om oss. Så sammanfattning. Det här är vem du är. Ett mästerverk skapat till Guds avbild. Och du får, om du vill, vara barn till den fullkomliga fadern som gjorde allt för att vara med dig, och han älskade dig först. Och när du känner att du är ensam, oälskad, inte passar in, svag och otillräcklig, så viskar han i ditt öra: du är älskad, du är buren. När du inte räcker till, så gör jag det. Min nåd är allt du behöver, och du är min. Tack, Herre, för att du säger så fantastiska saker om oss. Tack för att du skapar oss och formar oss med så mycket gott. Jag ber dig att du ska hjälpa oss att förstå det här och kunna ta det till oss, även om vi har hört det massa gånger. Hjälp oss att förstå lite mer av hur stor och god du är mot oss. Hjälp det få landa, inte bara i tanken utan också i våra hjärtan, att vi är dina mästerverk. Tack för att du är den fullkomliga fadern. Hos dig finns inget ont, inga fel. Och du har goda tankar för oss. Och hjälp oss också att dela med oss av det här glada budskapet till fler människor. Du ser hur många det är i vårt land och vår värld som kämpar med såna här frågor. Gud, tack för att vi kan få vara ett ljus där. Berätta om vem du är. Vi ska ta en liten stund i bön och förbön. Och jag tänkte vi tar, samtidigt som vi sjunger två lovsånger, lite tid där du får ta tid med Gud själv. Be till honom, det finns möjlighet för förbön. Annika sitter där snart. Och Vad den är, be om att få förbön, stort som smått. Kan också bara be henne att be Guds välsignelse över dig. Man kan också få tända ljus som vanligt. Och efter det så tar vi en liten gemensam bön.